Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Kära lyssnare, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Systrarna Shows. Den här veckan så har jag med mig en gäst som också ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Förra veckan så fick ni lyssna på ett samtal som jag hade tillsammans med min pappa Fredrik. Och ni har verkligen överröst oss båda med kärlek efter det. Och det känns oerhört, oerhört fint. Och den här veckan är det faktiskt också en man som gästar podden. Och det är min farfar. Min farfar heter Lars Sundström. Och nu ska vi se, farfar. Du fyller ju 90. Det är snart, eller hur?
Ja, det är inte långt kvar.
Nej, det är inte långt kvar. Mm. Och farfar är, det är säkert många barnbarn som säger så om sina farföräldrar. Eller jag hoppas i vart fall det. Men farfar, du är för mig en oerhört viktig och stor person. Och du har alltid varit det. Jag har alltid sett upp väldigt mycket till dig. Och jag har själv reflekterat över att jag tycker att många av mina styrkor har jag fått från dig. Du har alltid varit väldigt duktig på att skriva och tala, och det har jag verkligen anammat i mitt liv. Och du ska alldeles strax få komma till tals, men först ska jag få möjlighet att hylla dig lite till, så du får vänta några sekunder till. Och farfar då har 3 barn, 2 är i livet, och vi kommer prata lite om det också under det här avsnittet. Du har en bakgrund som lärare och har egentligen jobbat som lärare hela ditt yrkesverksamma liv. Men började som lärare och därefter gick du över till att bli biträdande rektor och sen rektor framförallt. Och det var väl det du gjorde i den större delen av, sista delen av din karriär kan man säga. Och jag minns särskilt att du var rektor på Askebyskolan i Rinkeby, för där fick jag också möjlighet att komma och hälsa på dig. Och nu farfar, nu ska jag sluta prata och så ska jag säga varmt välkommen till podden.
Tack, det var ju roligt att få vara med i någon sån verksamhet som heter podd. Och som sådana i min ålder inte alltid har fattat vad det är frågan om. Och kanske inte alltid lyssna på. Det här är ju en upplevelse för mig.
Ja.
Men tack ska du ha. Det var väldigt fina ord och det värmer mig om du tycker att jag har betytt någonting för dig.
Absolut, farfar.
För din utveckling.
Ja.
Som naturligtvis vi som då farföräldrar har följt väldigt noga.
Ja.
Och gläds åt på många olika sätt då.
Ja.
Yrkesmässigt och familjemässigt.
Mm.
Och naturligtvis att vi fortfarande står varandra så nära.
Ja.
När vi träffas.
Ja, det är jag så tacksam över. Det är ofta så att det känns som att vi bara slutar. Vi börjar där vi slutade. Vi tar vid där vi slutade.
Det stämmer ju.
Tycker jag att det känns som.
Ja.
Men då måste jag ju ställa en första fråga till din farfar. Har du någonsin lyssnat på en podd förut?
Det tror jag inte att jag har gjort.
Så då kommer det här förhoppningsvis bli den första du lyssnar på nu?
Det är väl som att lyssna på radio, har jag nästan förstått.
Ja, men det är det. Förutom att du får lite mer av en relation till dem du lyssnar på. För att det kommer som om och om igen. Och nu är det måndagar då som du ska lyssna framöver.
Ja.
Mm, då släpps det. Du kan lyssna i och för sig när du vill, men då släpps det nya avsnitt. Och det kan vara bra att veta.
Ja, tack för inbjudan.
Ja, men farfar, minns du då? Jag nämnde ju det kort här med att du har alltid varit väldigt duktig på att hålla tal. Och jag, det är ju en sån här sak som jag minns väldigt starkt från min barndom. Att alltid när det var högtidliga tillfällen eller egentligen om det så har varit liksom familjemiddagar, så har du ofta tagit till orda. Du har klingat i glaset och du har sagt några välvalda ord.
Ja, det är väl roligt om du tycker att de har varit väl valda, men det vart en liten...
Har de inte varit det?
Kanske för mig var det en vana och för andra kanske tyckte att det var en ovana. Men, nej, men jag kände väl ofta att jag ville på något sätt uttrycka någon slags glädje över att få se och att vi var många som hade något gemensamt tillsammans. Så det... Ja, jag har naturligtvis också haft nytta av att inte vara så rädd att yttra mig i mitt yrkesverksamma liv.
Ja.
Och jag kommer faktiskt ihåg, det hör väl kanske inte hit, men jag kommer ihåg första gången jag upptäckte att jag var ganska bra på att prata.
Åh, vad spännande. Berätta om det.
Ja, jag jobbade en period som yrkesvalslärare heter det.
Vad är det då, om man skulle omsätta det till dagens?
Ja, det var en speciell funktion i skolan. Vi hade fått en särskild utbildning för att liksom lära oss arbetslivets olika delar och utbildningsvägar och så vidare. Och vi skulle informera inom skolväsendet för utbildningsvägar då, och hjälpa till med yrkesvalet.
Ja.
Och när jag då var verksam vid ett tillfälle i en brytningsperiod där grundskolan eller enhetsskolan som det heter växte fram och den gamla realskolan var så att säga på utdöende. Och där där det då var liksom två grupper som gick ut och efter 9 år, några ur den nya enhetsskolan och då realskolan. Och då vart jag kallad till ett möte där någon klassförståndare för realskolan bad mig förklara vilken fördel realskoleeleverna hade gentemot enhetsskolan. Vilket var min uppgift att förklara att det hade de inte, utan det var ju likvärdiga utbildningar. Men man hade ett speciellt system då för uttagning genom, ska vi säga, samma kvoter från de olika linjerna som man tog sig in på olika linjer. Och där plötsligt, när jag stod där, så märkte jag, nej men jag kan det här, och jag är inte ett dugg rädd, utan plötsligt så var det så självklart att jag vågade öppna mig.
Gud vad fint.
Och inför hur många som helst.
Ja. Märkte du att folk lyssnade?
Ja, det har jag märkt.
Ja.
Eller jag har inmillat med det i alla fall.
Jo, men det, och jag har alltid lyssnat.
Ja,
och jag har alltid upplevt att det har andra gjort också. Och det är väl det som jag själv tycker är det här med att om man har förmågan att tala på ett sätt som att det också känns. Ja. Det är ju att folk ofta då stannar upp och faktiskt lyssnar.
Ja.
Så det vill jag verkligen tacka dig för, farfar. För att du också har gjort, alltså i små och stora sammanhang. För att det har inspirerat mig till att faktiskt göra detsamma. Och det är mycket möjligt att folk tycker det är en ovana hos mig också. Det vet jag inte.
Ja. Ja.
Men jag tänker inte sluta.
Ja. Nej, men det är bra. Fortsätt.
Ja.
Det känns ju sjukt kul att en favorit är tillbaka som sponsor den här veckan. Karavjärd.
Jag har varit älskade Karavjärd.
Du som är lite mer beprövad inom Karavjärd. Jag vill ha dina bästa tips nu.
Det finns ett kit hos Karavjärd. A och O när det kommer till den här frasigheten och den här torra. Det är ju att skrubba sig. Och då har de en skrubb som heter Cloudberry Body Scrub. Och den tar liksom bort döda hudceller. Så den kör jag liksom först. Sen tvättar jag mig med deras body shower. Jag tror att det är lemongrass som jag har. Den doftar otroligt gott. När jag sen kliver ur duschen, då torkar jag mig inte helt torr. Mm-hmm. Utan jag låter huden vara lite fuktig. Och sen tar jag den mest otroliga produkten, nämligen deras jojobaolja. Den finns ju som både så här liten och stor. Jag tror du har haft den lilla ibland i ansiktet. Ja, men exakt. Ja. Och jag har den här stora då som jag använder på kroppen. Och så smörjer jag liksom in den så att den liksom kapslar in fukten. Alltså det blir sån, det är en sån otrolig härlig känsla i kroppen. Och den är också så himla fin lyster. Jag ska visa den en gång. Ja, så du får se den. Ja, så det är för kroppen. Och sen har jag faktiskt två till. För nu börjar man ju också så snart också gå i liksom skor där fötterna syns. Då är det liksom ett liniment som Karavjärd har. Och den är så, så himla nice. Och den svalkar så himla fint. Och sen den sista är deras fotkräm. Tea tree peppermint heter den.
som också är så mjukgörande för fötterna och gör dem liksom lite mer estetiskt också redo.
Om man blir lite sugen på att vårda sina fnatiga vinterben och fötter som inte har sett solens ljus på 8 månader, så kan man köpa hela kittet för 25% rabatt.
Utan kod.
Och utan kod. Så man hittar det färdiga kittet på caroviar.se. Och man måste gå in under kampanjer. Men om man vill liksom lägga till någonting annat även och göra det till sitt eget kit, så kan man använda koden IDASHOWS10. Och då får man också 10% rabatt på de andra produkterna, förutom refill-deodoranten. Och erbjudandet gäller till och med 8 maj till klockan 23.59.
Exakt. Tusen tack, Caroviar.
Tack.
Ja, men farfar, vi är ju faktiskt båda just nu i en liten märklig... Eller jag vet inte ens man kan, hur riktigt man ska beskriva det. Jag har ju inte varit med om sorg tidigare på det här sättet. Så allt är nytt för mig och varje dag känns olik den andra. Men du har ju, som sagt, vi nämnde det, du är liksom snart 90 år. Du har levt ett långt liv. Och du misste ju en dotter. Också ganska lika ålder som Elin var när hon gick bort. Ja. Kan du inte berätta lite om Anna?
Ja, det är naturligtvis som du säger här, just nu så är det ju väldigt mycket som kommer igen från den perioden när Anna var tvungen att sluta sina dagar. Och Elins och Annas liv på något sätt påminner mycket i vissa avseenden. Dels att de då drabbades av sin, ska vi säga då, diagnos som gav dem en väldigt kort tid att leva. Och Anna sa, jag är för ung och dö. Så hon liksom fortsatte att leva i 4 år innan hon gick bort. Och varav några år var ganska bra, men det var ju ständigt sämre och sämre. Den där utförsbacken som vi som närstående märker på våra barn, så att säga, hur livet på något sätt tynar bort då. Men viljan och själva barnet som vi har, det finns ju kvar hela tiden. Men det är klart att, som du säger, det är ju en sorg som aldrig lämnar oss.
Nej.
Och som kommer igen en sån här gång. Och det kommer ju stötvis väldigt häftigt då. Det kan vara episoder, det kan vara något som man plötsligt minns då. Och det kan vara, det kan till och med vara minnen som man på något sätt har tycker att man har betett sig fel mot barnet, inte i sjukdomstiden utan tidigare. Det uppstår sådana där tankar också på något sätt. Om man har någon slags delaktighet i det som hände, det kommer ju också lite. Va?
Alltså en form av skuldkänslor, menar du?
Ja, och det brottas man ju som förälder på. Har vi gjort fel på något sätt att det blev så här? Och det försvinner med tiden, det kan man säga. Då. Men samtidigt då, för Anna-Stina då och mig, så betydde ju då Annas bortgång att vi fick en annan syn på livet. Och precis kanske då började upptäcka det Elin predikade. Vi lever just nu. Vi slutade ta de här kortsiktiga eller långsiktiga planerna och om vad vi ska göra. Om 5 år ska vi göra det och det och när vi är pensionärer. Utan nej. Vi tog dagen som den kom på ett helt annat sätt. Va? Och lät stunden styra mer. Va? Och kanske blev mer tacksamma över stunden. Och kanske till och med över varann. Att vi fanns tillsammans. Va? Sen
hur länge har ni varit gifta nu, farfar?
Ja, hörru du, det är många år. Då måste jag räkna. Vi gifte oss alltså. Nu får du hjälpa till att räkna här. 1957,
nu måste jag blotta min dåliga matematikkunskap.
Och det var för att vi blev med lägenhet.
Ah.
Man fick inte sambo på den tiden. För lärarna skulle ha någon slags ett uttryck som har kommit tillbaks nu. Va? Hedlig vandel. Och det innebär ett samboende utan att vara gift. Va? Det fick inte förekomma. För lärare var ju någon slags... för exempel då,
så ni fick inte ha sex innan ni hade gift er?
Nej, 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 nej. Och det är ju ingen lärare som har levt i synd.
Nej, nej.
Det
självklart
fram.
Inte. Nej. Nej.
Men det var så att vi var förlovade sedan en lång tid. Men vi bodde på skilda ställen. Jag jobbade, hade varit färdig med min lärarexamen. Så jag jobbade och Anna-Stina hade några år, eller ja, ett par år kvar på lärarhögskolan. Då,
ja.
Som för övrigt var den perioden när lärarhögskolan startade.
Mm.
För var det andra utbildningsvägar. Men Anna-Stina tillhör den gyllene gruppen utan den första lärarhögskolestuderande. Så hon är historisk. Men ja. Där var ju då, det slet ju på något sätt det här.
Ja.
Och då var vi nästan vid den här skiljepunkten. Antingen så måste vi hitta någonting så att vi kan flytta tillsammans.
Mm.
Eller också ska vi gå skilda vägar.
Mm.
Och då hittar vi en möblerad lägenhet mitt i stan på ett halvår.
Mm.
Och det hittar vi, låt oss säga, i början på, i slutet på november. Och sen då lyckades vi med alla då krusiduller man skulle ha på den tiden. Med förlovningsannonser, lysningar tre gånger i kyrkan.
Och
det var ju så att man skulle undersöka, församlingen skulle undersöka om man var gift tidigare. Va? Om det fanns någon som...
Ja, men någon typ av hindersprövning.
Protester.
Ja. Ja, just det.
Så att då passade vi på att gifta oss på jullovet.
Mm.
Och delar av släkten var ju väldigt noggranna att vi inte på något sätt hade flyttat ihop innan den 28 december. Så att vi inte här levde i synd där fast när vi då hade fått egen lägenhet. Det var vid sidan
men,
om det.
Men då har jag, under tiden du har berättat den här underbara historien, så har jag ju räknat ut att ni ungefär har varit gifta kanske då ungefär 65 år.
65, ja det stämmer.
Något sånt, ja.
Mm. Och vi... Ja, det står inte på. Vi träffades alltså 54.
Ja, men det är länge, farfar.
Ja,
det är länge.
Det är länge.
Ja. Nej, men jag tänker på det. Jag vill höra lite mer om liksom, era förlusten. Men jag skulle också bara vilja komma tillbaka till det du sa om... Du nämnde det här med att det kommer upp också jobbiga känslor kopplat till det. Så kunde jag gjort någonting annorlunda och sådär. Och sådana känslor har ju... Nu har det fortfarande gått så kort tid för mig sen Elin gick bort, men... Jag känner ju, har ju känt sådana känslor ibland också, att det har liksom blossat upp väldigt starkt. Det är att så här, för jag hade ju, som du vet ju också att Elin ville att mycket skulle vara som vanligt. Även fast ingenting var som vanligt, ja. Så ville hon, det var liksom hennes approach till det. Och mitt angreppssätt på det var också att jag, alltså också i liksom dialog med henne eller vad det än var, om hon hade någon dispyt med någon... Något ex eller vad det än var och liksom delgav mig information och så kunde jag ändå vara tydlig med att om jag inte höll med henne så sa jag det.
Mm.
Och sådana där saker jag tänkt på, att jag, liksom, jag fortsatte liksom hålla henne ansvarig eller liksom ställa henne till svar som man nu så vill. Inte så hårt, men för mig var det också ett sätt att jag säger, men så hade jag gjort i ett vanligt scenario. Varför ska jag sluta med det nu bara för att hon lever med den här utmaningen? Och det, jag tänkte ju att det var liksom ett sätt för mig att visa kärlek och att visa på att saker och ting var som vanligt. Men det är sådana saker som ibland kan känna sig, gud var jag för hård mot henne i det där? Eller borde jag liksom, borde jag varit ännu varmare eller sådana saker?
Mm.
Det har, liksom, har jag märkt har kommit upp hos mig, vilket jag inte liksom har varit helt förberedd på.
Det är klart att Elin och du är ju liksom speciella... personer genom att ni är så jämnåriga och har så jämsides upplevande upplevelser. Det ger ju någon speciell situation som andra syskon kanske saknar. Va?
Mm.
För din fars, han var ju 2 år äldre då än Anna.
Mm.
Där blev det en annan relation. Mm. Och det var ju pojke-flicka förhållandet också intressemässigt och vänmässigt om vi säger så. Då.
Mm.
Så att det ni har ju alltid varit väldigt nära varann.
Ja. Ja.
Och Elin har ju varit väldigt beroende av dig som stöd. Va? Och ofta sprungit bakom ryggen på dig när det har blåst, om vi säger så. Så och då har ju du tagit tag i saken. Där har ni ju varit väldigt olika. Va?
Mm.
Elin var ju lite lat i vissa avseenden, om jag nu ska vara ärlig. Va?
Jo, men när hon var yngre så var ju... Men det är det som är intressant, för att hon har ju också alltid egentligen varit väldigt liksom ambitiös och liksom alltid gjort så bra ifrån sig på mycket. Men så blev det ju också, och jag vet att pappa nämnde det lite kort när vi pratade förra avsnittet också, att det blev att vi oftast jämfördes mot varandra, vilket är så dumt.
Mm.
Bara för att vi var tvillingar. Och att jag tror det ibland också gjorde, det var liksom, det var inte så bra för henne. Alltså det vi gjorde, det var kanske en björntjänst många gånger att jag tyckte det var kul att springa först. Men det ändrades ju när vi blev äldre, upplever jag det, i alla fall. Att hon liksom, hon blev ju allra högsta grad sin egen när jag klev lite åt sidan. Så det var ju bra, tror jag, för oss båda. Jag tänkte på det också nu. Du sa, för jag såg ju det också nu, att du blev rörd och du fick tårar i ögonen nu när vi pratade om Anna också. Och det är så många år sedan nu som hon gick bort.
Mm.
Det är väl 80?
Ja, det var 90.
Eller hur, 90?
Strax före 90 då.
Ja. Och du säger så här, den sorgen försvinner aldrig. Och jag ska försöka formulera den här frågan på rätt sätt nu. Men jag känner, en del i mig vill inte att det som känns ont och jobbigt ska försvinna. För då känns det som att, tänk om jag inte tänker på henne längre. Eller tänk att då kanske hon inte är lika nära längre. Men hur den känslan, som den är såklart olika hos alla. Men hos mig har jag känt det som mer som ett hål. Alltså det känns som att det är liksom ett tryck över bröstet. Det är någonting som känns tungt.
Ja, det finns ju mycket sorg. Ja. Det är ju saknad och det är ju på något sätt... Det ställer ju hela livet i någon slags knepig frågesituation. Va? Vad är livet och meningen med livet när det blir så här att ens barn springer före på något sätt i livsrytmen? Då. Och jag här sitter som en gammal 90-årig gubbe då, till ingen nytta, höll jag på att säga.
Till stor nytta, farfar.
Ja, nej, men det var... Men det är ju en blandad känsla också. Ibland kan jag ju minnas Anna utan att jag så att säga känner det tungt, va? För det är någon slags glädjeminne man har också utav det, va? Anna var ju då oerhört glad och företagsam och hon var ju liksom Elin, var hon så här präktig, om man säger så.
Vad menar du med det?
Vin eller liksom höll på sånt där och åt vad som helst och var framåt. Och, Anna, ja, när hon gick ut gymnasiet, då, det säger ju lite om henne som person. Då sa hon att nej, nu är jag färdig med gymnasiet, nu ska jag leka i 2 år. Och då så jobbade hon på sommaren så hon fick upp pengar och sen så åkte hon till Alperna och ja, skaffade sig ett jobb där på ett hotell. Städade i början, men på slutet av säsongen hade hon avancerat till andra kock.
Så
hon gjorde succé där på hotellet. Och så på eftermiddagarna då var de ute och åkte skidor och lössnö och allt det. Och efter några år så berättade hon lite mer om allt som de hade utsatt sig för där.
Ja.
Så först var hon i Tyrolens trakter då. Och sen var hon över i franska Alperna på samma sätt då. Och sen så åkte hon hem för att utbilda sig. Och under den perioden så var då hon blev sjuk sen då.
Ja.
Men hon tog sin lärarexamen. Då var hon sjuk ett par år kanske, men hon fullföljde sina studier då.
Mm.
Men låt oss säga, det var ju den envisheten, men livsglädjen och viljan att ta för sig då.
Mm.
Och det påminner ju lite om Elin.
Ja, absolut.
Hon lets ju inte stoppas på det sättet.
Gud, nej. Och jag tänker på det som du sa också, det här med att mycket ställs på sin spets och att ni också omvärderade mycket om vad som var viktigt i livet och vad livet innebär.
Mm.
För som mig som har liksom vuxit upp mer, vi har ju alltid varit, jag tror att Elin och jag har pratat om det ibland i podden, men vi är ju, har ju egentligen varenda sommar sedan vi var små varit ute och ser i Grisslehamn.
Mm.
Det är ju liksom en väldigt, väldigt stark och stor del av liksom mina barndomsminnen och av våra barndomsminnen. Och min bild, vi har ju umgåtts utöver det, men det är framförallt på somrarna som vi har umgåtts när vi var barn. Min bild är ju att ni, både du och farmor, har haft en sån väldigt tydlig förmåga i att glädjas åt de små sakerna. Och det är sånt som Elin och jag har pratat så mycket om, att det är det som många gånger är det som är liksom tacksamheten till livet och att våga vara i nuet. Jag menar, ni har alltid, så länge jag minns, tagit era morgonpromenader ner till havet.
Mm,
ja. Och ni har bott där i så många år, och ändå varenda gång när vi går där tillsammans, som man har ynnesten att få gå med er, så stannar ni på samma ställe och så tittar ni ut över Loskär och så säger ni, är det inte vackert?
Mm.
Och då har ni gått där liksom otaliga gånger, men ni tycker fortfarande att det är likförvannat lika vackert, ja, varje gång.
Men det, havet är ju aldrig så likt, utan det är alltid olika vackert och fantastisk ja, upplevelse. Att,
ja, men jag tycker det är fint att ni har förmågan, ja, att se det, för jag tror att det också är en sån, ja, sak att se. För det finns, ja, ju så mycket vackert överallt.
Ja. Jo, det är, man blir ju hemmablind ibland. Det vet vi ju. Många grislehamnare. Ja. Om vi säger, ni går väl ut till ateljén och gläds åt havet.
Ja.
Då kommer de skaka på huvudet och säga, nej, men varför skulle jag göra det och, ja, gå dit?
Ja.
Man kanske inte då, det är kanske lite miss, va? Men då, ja, har man väl andra värden i livet som man då kanske uppskattar bättre.
Ja.
Så att vi, det är ju inte bättre, vi är ju inte bättre bara för att vi tycker om den utblicken.
Nej, men, nej. Men just, jag tror att den förmågan som, och jag tror egentligen att många människor skulle önska att man hade förmågan att se de små sakerna, de enkla sakerna som, ja, det som skänker en glädje. Ja.
Jo, det är väl de små sakerna som man kanske ska se, men man låter fel saker blir stora och se.
Precis, ja, verkligen. Ja, mycket vackert formulerat. Du har ju varit inne lite på det nu, farfar, men nu tänker jag, jag skulle så gärna vilja fråga dig om såna här frågor som jag själv har tänkt mycket på, men som det är sällan som, dels tycker jag inte att man har något bra utrymme för att ställa den typen av frågor, men också de samtalen är ju ganska svåra. Men jag undrar så här. Du är nu 90 år. Du har levt länge. Du har liksom begravt din dotter. Du har begravt din mor. Det är många av er i ert umgänge också som har gått bort av liksom naturliga skäl. Ni är äldre. Vad är ditt förhållningssätt till döden?
Ja. Ja, men döden, egentligen, jag kan nog påstå att döden har aldrig varit något som jag har haft som något problem eller varit rädd för. Det är inget som jag, så att jag har funderat på, utan livet har varit så självklart på något sätt. Man lever liv och sen tar det slut.
Men hur tänker du att du inte, för det är väl ändå ganska ovanligt, tror du inte det, att man inte har känt någon rädsla för döden?
Jag upplever inte att jag har haft någon dödsskräck, om man säger så. En del vet jag är ju rädda för att dö, va? Men jag vet, fråga mig inte då. Men jag har ju upplevt min mormor, ja, gå bort, och ja, min far, min mor, en moster som stod mig nära då.
Mm.
Så att vi har ju på det sättet upplevt livets slut då.
Mm.
Men det är ju något helt annat när de äldre går bort, ja, än när ens egna, ja, barn går bort.
Men upplever du att det har avdramatiserat känslan av döden, att du har upplevt död liksom, på många sätt?
Nej, men på något sätt har väl det kanske varit rätt så naturligt på något sätt. Då,
ja.
Det, nämligen så här, döden har inte varit problem för mig på det sättet. Då.
Nej.
Det jag kan kanske tycka ibland, och som jag funderar på nu när jag är gammal, va, det är väl då, vad händer med de som lever efter mig? Va? Framförallt då min hustru. Va?
Ja.
Vi har en gemensam ekonomi som vi då klarar oss på.
Mm.
Men som ensamma med pension, då får vi på något sätt antagligen ändra vårt liv.
Mm.
Och det där är väl då liksom ett praktiskt bekymmer.
Mm.
Och det är ett bekymmer som inte jag kan på något sätt vara med och lösa. För,
nej,
när jag är borta så är jag borta.
Ja.
Och då har jag inget med resten att göra. Utan nej, det får ju ni ta tag i som kommer.
Det kommer efter. Vi lösa, farfar.
Ja, jag vet inte. Det är ju så svår fråga.
Men vad tror du händer när man dör då?
Jag tror att alla vi når det där svarta hålet på något sätt. Va?
Och vad är det då?
Och sen vad som händer där bakom, det behöver vi inte bekymra oss för. Det kanske kommer en ny värld.
Ja.
Men det intresserar mig inte så att det här paradistänkandet eller helvetestänkandet, vilket man nu... Jag är ju uppfostrad att tro att det finns de två vägarna.
Ja.
Men jag vill ju inte gärna... Jag kanske inte alla vill se alla igen, vill jag bara säga. Framförallt inte om jag kommer till det ena stället. Vilket man ju inte heller vet.
Nej. Nej, men du var inne och nosat lite på där, så är det kanske en annan värld. Jag tycker det är så svårt. Alltså, jag har ju såklart tänkt massa på det här långt innan Elin blev sjuk. Och innan, men jag tycker att mycket av det ställs ju på sin spets nu såklart. Jag har ju liksom funnit mig själv i att många gånger, jag pratar ju med Elin mycket. Alltså jag kom på mig själv att prata med henne, men jag gör någonting har hänt. Och så, alltså jag pratar tyst för mig själv och ibland högt för mig själv om jag är ensam. Att jag säger någonting till henne och så svarar hon mig på sitt sätt och sådär. Men då har jag också kommit på mig själv, alltså det som jag tycker är svårast att greppa, det är ju, var är hon? Alltså jag känner ju inte att hon är borta. Men var är hon?
Ja, men det kan jag väl också, på något sätt så tycker vi också då att det finns något slags närvaro, men det är ju i min sinnevärld då.
Men är inte det närvaro då? Det är det jag blir så...
Om jag säger så här då, när jag växte upp då var det ju liksom obligatoriskt att man tillhörde statskyrkan. Va?
Mm.
Och hela vårt skolväsende var ju uppbyggt på att få in lydnaden till i princip kyrkan och kungamakten. Va? Mm. Så gammal är jag. Va? Och jag började skolan det år när då kyrkan inte längre hade ansvar för folkskolan.
Mm.
Och det är ju där så det greppet har de ju aldrig släppt från skolan, utan fortfarande så ska ju folk på avslutning och så vidare gå dit och prästen hålla predikan.
Det har jag nog inte haft mina avslutningar. Nej, men det finns några skolor som har så.
Nej, men det är ju strider om det där. Ja. Va? Att man inte ska få gå i kyrkan och så vidare. Ja. Samtidigt som vi då ska vara toleranta mot andra religioner. Men skolavslutningar, då ska de nog banne mig gå till kyrkan. Ja. Om vi återvänder till frågan då. Jo, men det är med himmelriket.
Ja.
Och då är ju så, det predikas om himmelriket. Och min mormor då, som på somrarna bodde vi tillsammans med vår mormor då i verkstadslokalen som du har sommarvistat i. Och hon hade sina böner där. Och hon trodde ju på himmelriket.
Ja.
Och var ju trygg i det då.
Mm.
Lite fascinerande när man hörde henne hur hon mumla sina löner där. Och ja, jag kan erkänna, jag hade aftonbön rätt länge, men det var för mig på något sätt en sån här ritual att somna och koppla bort.
Mm.
Och så somnade jag efter det.
Mm.
Och det var ju de vanliga barnbönerna. Och det var någon slags trygghet i det också. Ja. Även om jag inte trodde på det, så var det ju någon slags ritual i det.
Ja.
Men sen har jag haft väldigt svårt att tro på det där med himlen och Sankte Per med nyckeln och allt det här.
Har det varit svårare alltså före eller efter Annas död, eller nej, är det med att det alltid varit så?
Det har alltid varit så.
Ja. Jag tror inte heller på kristendomen, men jag tror att när jag själv var yngre så var jag väldigt så här kategorisk mot så här, det där är fel, det där stämmer inte och det där har ni ingen tes eller bevis för. Men jag kan ju känna att jag tänker ibland att det här, men om vi talar om himmelriket, och nu försöker jag absolut inte raljera mot liksom er som är kristna och lyssnar, för jag kan inte alls lika mycket om det här som er. Men vad jag försöker, när jag själv har tänkt på det, så ibland så känner jag att så här, det kanske att vi alla har liksom vi har liksom olika namn eller begrepp på det här som är det oförklarliga.
Mm.
Och är man kristen så kanske det är Gud eller Jesus. Mm. Medan för mig, som jag skulle inte säga att jag är kristen, men jag har absolut en tro eller i alla fall en förhoppning om att det finns någonting mer. Vad det är, det kan jag inte förklara. Jag tror snarare kanske att det finns en annan dimension som jag inte än så länge har uppnått liksom ett tillräckligt högt medvetande för att förstå vad det är. Och det är lite som du var inne på, att så här, vad det är, ja, det är vad det är. Mer än så vet jag inte, och det kommer jag nog inte få veta heller. Men det kanske är bara ett annat sätt att beskriva det som vi inte kan förklara.
Ja, det kan man. Nej, men det låter sig, och vi ska ju vara förnuftiga också där med att tro på den, vad säger man? Ja, till exempel Einsteins teori där. Och det kan man ju bli lite fundersam på. För han har ju klargjort att energi kan man aldrig liksom, den försvinner aldrig, va?
Nej.
Den kan omformas.
Nu pratar vi på riktigt.
Ja. Ja. Då låt oss säga, då tilltalar vi kanske den där upptäckten med det svarta hålet där man ser att någonting bara försvinner. Va?
Mm.
Och det är ju energi som försvinner där, och kanske blir någonting annat.
Mm. Tar en ny livsform.
Och kanske är det som då också drabbar oss vid döden på något sätt, att vi försvinner in i någonting. Att vår livsenergi kanske då överförs till någon annan, förhoppningsvis nyttigare.
Mm.
Men det där, om vi ser sådär, det bekymrar mig inte. Det är som det är. Det är inget jag kan påverka då.
Nej.
Utan snarare så är jag väl glad varje dag jag inte är vid svarta hålet.
Mm.
Men samtidigt kan jag ju tycka då att livet som sådan, det är ju lite snopet. Va? Man finns till och bara, sen så försvinner man.
Mm.
Och nu sitter du och kommer ihåg mig, men sen om därefter så är det ingen som kommer ihåg att man har funnits. Va? Det drabbas vi alla av.
Mm.
Lite snopet. Just det här med vår dotter som bara försvann i bästa levnadsåren. Livet så snopet.
Mm. Ja, ja, nej, ja, verkligen.
Nej, men som
och
sagt,
det är väl det som är det, som jag tycker är det svåra att liksom,
men,
att
låt oss
greppa.
Säga, man kan ju istället för döden prata om att livet tar slut på något sätt.
Mm. Så kan man ju verkligen se det istället.
Mm.
Ja.
Och livet börjar ju på något sätt.
Mm.
Av tillfälligheter. Så blev jag till.
Mm.
Det är ju, livet är ju bara tillfälligheter som styr det.
Det beror också på hur man ser det. Det finns ju många som menar att, alltså, att allt är liksom intentioner.
Ja,
oavsett om det är liksom medvetna eller många gånger omedvetna intentioner. Att det finns många som menar att att just du blev till, eller att just Elin och jag blev tvillingar, att just vi föddes liksom, eller att vi delade livmoder och kom till världen samtidigt, det var någonstans vår intention. Även om vi inte liksom satt ner och skrev det på ett papper. Så många menar ju att livet i sig är en intention. Det är, man väljer att liksom födas. Att den livsenergin väljer att födas.
Ja. Jag tycker det är bara tillfälligheter som styr det. Jag menar, om jag tänker på mitt liv så, ja, du kan kalla det intentioner då, men det är mycket tillfälligheter som har styrt att jag sitter här då. Att
jag, eller exempel, så är det inte det.
Jo, men det var tillfälligheter att jag hamnade i Värmland och råkade upptäcka Anna-Stina som satt på en badstrand, och utifrån att upplevt henne sittande med en kamrat på en sandstrand bakifrån. Så jagade jag henne i flera månader utan att försöka eller våga kontakta henne. Utan till slut så fick jag mod på en skoldans.
Ja.
Och att jag var där berodde på tillfälligheter. För jag var alltså värnpliktig och hade, om jag hade så att säga på att följa normal inryckning till värnplikt.
Mm.
Då hade jag hamnat i Rissne vid en pjäs och smält raketer. Men nu vart jag istället omplacerad till, jag ansågs vara matematiskt begåvad, och då skulle jag sitta och räkna ut hur de här kanonerna skulle riktas och så. Och, det var ett jag var B-plats, skulle bli B-platsofficer.
Okej.
Och det var en viss befälstjänst då. Och då, eftersom jag skulle bli det, så fick vi en liten träns här på vår på uniformens axelklaffa. Och då fick vi släppas in på gymnasiets danser, va? Mm. Det var ju ett klassamhälle fortfarande då. Mm. Så då tog jag och någon kamrat, vågade då ge oss in i detta gymnasium.
Men man måste bara fråga då, farfar. Var alltså gymnasium samma åldrar då som det är nu? Var de bara 16 till 18 år?
Det berodde väldigt mycket på när man hade fått lämna folkskolan att fortsätta. Va? Det fanns ju, folkskolan fanns på varenda ort i princip, där det fanns en kyrka. Och så skolan var i regel då 6 år.
Mm.
När jag hade gått 6 år, då kom de på att den ska vara 7 år.
Mm-hmm.
Och eftersom jag inte var så särskilt i farten, så ansåg mina föräldrar som av en tillfällighet att jag borde gå 1 år till. Va? För min... de hade inga större... Som jag... Nu sitter jag och larvar med, men... Som jag upplevde, de hade inga större förhoppningar på mig, utan det knöt till min äldre bror.
Ja.
Och han var begåvad och jag var bara praktisk, som det hette på det här tiden. Ja. Det var så man indelade folk. Ja. Men sen efter 7 år så då fick de för sig att jag kanske skulle försöka komma in i realskolan. Men då hade jag missat 1 år där. Va?
Mm.
Hade du bott i en stad, då hade du gått till gymnasiet, till det som var realskola, när du gick i 5:an. Va?
Mm.
Redan Anna-Stina började liksom realskolan 2 år tidigare, årsmässigt då.
Mm.
För hon bodde i staden då, Kristinehamn. Men så att det berodde på var man bodde. Va?
Mm.
Sen gick jag då 4 år i realgymnasium i Östhammar.
Mm.
Och sen, då hade min bror varit där i 2 år, så han hade då fortsatt till... Uppsala allmänna gymnasium tillsammans med några till. Och då var jag alltså 2 år efter då i själva schemat. Va?
Mm.
Så att jag var efter hela tiden.
Mm.
Och det innebar att när jag skulle ta min studentexamen då. Och det fixade jag faktiskt efter 3 år. Fast jag var praktisk.
Bra då, jobbat.
Ja, jag var ju inte ens det. Visade sig.
Men då var ni på skoldansen.
Då var jag omplacerad, vi talar om tillfället. Då var jag omplacerad att starta den här utbildningen i Kristinehamn.
Ja.
En tillfällighet. Och tillfälligheten var att de råkade ha den dansen där och att jag hade någon polare som tog mig med till det där.
Ja.
Och då vågade jag bjuda upp Anna-Stina. Och då säger hon hade alltid sagt att jag ska gifta mig en med bruna ögon. Där mötte hon sina bruna ögon. Och sen har vi hållit ihop.
Ja, sen har ni hållit ihop.
I bort och torrt.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Jag tänkte på det skulle vara så fint att höra, för vi har ändå spenderat en hel del tid tillsammans med dig och farmor när vi var yngre, och även i vuxen ålder. Men det vore så fint att höra om du har något särskilt minne om Elin och mig eller oss barn, som liksom har etsat sig fast lite starkare hos dig.
Ja, men det är klart att vi har ju massor av minnen tillsammans med er, eftersom vi har haft förmånen att bott nära er.
Mm.
Och ja, du och jag till exempel då, vi har ju haft lite sjukdomsperioder tillsammans.
Ja.
För du fraktades ofta ner. Vi bodde ju på varsin sida en liten bergknalle, ja, kan ni säga.
Väldigt nära varann.
Och därför att inte du skulle smitta ner de övriga så fördes du ner till oss då. Och vid något tillfälle...
Jag hade ofta problem med halsen.
Du hade det, ja.
Vilka ofta förkylningar.
Ja. Och jag blev på något sätt sjukskriven. I dubbelsidig lunginflammation heter det.
Ja.
En längre tid. För jag hade inte kunnat lämna jobbet. För jag trodde att det skulle rasa ihop då. Om jag lämnade det. Tyvärr gjorde det inte det. Det var ju en besvikelse. Men jag kommer ihåg det vid något tillfälle.
Det är viktigt påminnelse för sådana som oss att det inte rasar.
Det tillhör också sådana här livets upptäckter.
Ja, precis.
Men då, vid något tillfälle då. Då hade farmor då som... hade liksom förberett det mesta i hemmet som vi skulle göra då.
Ja.
Så skulle vi baka tillsammans. Och din farmor vart väl lite besviken efteråt. För du och jag löste det genom att vi tog fram en bakmaskin som var viktig på 70-talet som vi hade fått av en god vän. Och så fixade vi det, let maskinen baka. Men det var ju tänkt att vi skulle stå där och kladda med fingrar.
Vi skulle stå själva, ja.
Och det var inte min största upplevelse och bli kladdig om fingrarna. Vid något annat tillfälle så gjorde vi faktiskt fiskbullar tillsammans. Kommer du ihåg det? Då?
Det kommer jag ihåg. Det kommer jag verkligen ihåg. För då lät du mig leka med karamellfärg så vi färgade dem gröna.
Ja, och det var så ditt veganska liv började, har jag förstått. Ja. Ja, nej, men det är ju lite roligt då. Men då gjorde vi ju på riktigt och malde... gäddfärs och torsk och vad det nu var.
Ja, det var riktiga fiskbullar ändå. Ja. Nej, men alltså, jag kommer ihåg så lite var att vi gjorde resor med dig.
Ja.
Var och en, ja, liksom.
Jo, men det var ju så här att på något sätt så fick jag ju förmånen att göra resor med ensam tillsammans med ett barnbarn i taget.
Ja.
Och naturligtvis så var du den första.
Och för att jag var äldst.
Du var äldst, ja. Vi tog er i fallande ordning där. Och det slumpade ju sig så att jag då hade ordnat med en resa till Gotska Sandön.
Ja.
För Friluftshemmens lokalavdelning var det nog i Kungsängen som jag då hade varit med och skapat då.
Mm.
Och där var du och jag en hel vecka.
Ja, det var helt fantastiskt. Varför?
Jag kommer ihåg, vi gick genom en skog. Det var såna här höga stammar. Ja. Och trollsk stämning. Solen stod i väster. Och det var något sånt här fantastiskt ljus. Va? Och du grep som någon stämning där. Va? Och du slet av dig dina kläder och sprang och dansade som du var skapad. Och det var någon slags... Du upplevde på något sätt den här trollska stämningen och skenet. Ja, det där, det kommer tillbaks väldigt ofta, va?
Oh, gud, vad fint! Alltså, så, jag har ju aldrig hört dig berätta om det på det sättet. Jag har ju extremt starka och varma minnen bara från den veckan. Jag var ju, vad kan jag ha varit, 6, 7?
Ja, du var nog inte gammal.
Jag var inte gammal.
Nej, 6 år kan du nog ha varit.
Ja. Men jag har verkligen, alltså jag har drömt så här fina drömmar. Om, jag vet inte ens om det ser ut så som jag föreställer mig det, men för mig är det ju ett paradis.
Ja.
Jag har så varma känslor kring den resan.
Ja, men den var fantastisk då. Med Elin så då drog vi iväg till Åland.
Just det.
Och hade hyrt en stuga där på kusten. Och hyrt en roddbåt. Och Kaspö.
Ja.
Och det berodde väl på att Elin på något sätt hade varit road att åka ut på Lillsjön.
Hon tyckte ju alltid om så mycket när vi metade i Grisslehamn.
I Grisslehamn och vår lilla sjö där var. Och där fanns åtminstone två fiskar. Fast ni drog ju upp dem och släppte i dem hela tiden.
Ja, jag vet.
Men,
man kände igen när det var någon som hade ett öga.
Men vi var ute där och rodde på en vik och kastade. Och Elin fick en liten gädda.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och den rensade vi då. Och fjällade och sådär. Och så hade vi med oss trangiga kök.
Ja.
Det var en väldigt primitiv stuga där uppe på en bergknalle. Och dåligt förberedd som vanligt var jag då. För jag hade inte med varken salt eller kryddor eller något sånt där. Va? Och jag vet inte.
Och ingen grön karamellfärg?
Ingen karamellfärg, nej. Nej, men och då så kokade jag denna gädda.
Ja.
Och den krydda vi hade, då gick vi ut på klipporna och klippte gräslöken som fanns vild där på klippskrevorna. Och det var den kryddning vi hade. Ja, vi hade nog säkert kanske salt också. Men jag fick äta upp, till min besvikelse fick jag äta upp
det mesta
själv. Jag tror inte Elin smakar på den alls. Va? Men ja, naturligtvis hade vi väl naturligtvis korv som vi sen då...
Back up.
Mm. Mm. Men det var också en sån där rolig läsare. Och jag är så glad att vi fick, att Elin fick gäddan.
Ja.
Och inte jag.
Ja.
Och sen så har jag gjort med alla mina barnbarn. Att de har fått vara ute med mig på lite äventyr som vi då har skapat. Utifrån deras önskemål.
Ja.
Då. Och det har ju varit en fantastisk upplevelse för mig. Och jag tror att mina barnbarn kommer ihåg det.
Ja,
jag frågar ibland, kommer ni ihåg? Och det,
ja, men det har vi ju alla pratat om, att det gör vi ju.
Ja.
Men det är också det här med att få den där tiden ostörd.
Mm.
Att bara få vara med varandra. För det är ju också så, det händer ju inte riktigt.
Nej.
Och på samma sätt som bara att få det här samtalet med dig nu, farfar. För det är också en sån sak. Jag menar, sen jag själv blev mamma och du vet ju det, även fast jag fortfarande är ute i Grisslehamn, så det är ju inte många minuter där man hinner sitta ner ostört och bara vara i varandras närvaro och samtala. Mm. Så att det är ju också en sån sak, nu har inte du lyssnat på podden än, men du får börja göra det. Men det är också en sån sak som Elin och jag har pratat mycket om det här året, att vi har varit så tacksamma för att vi har fått de här stunderna i total närvaro med varandra.
Mm.
För att även om vi har varit så nära, så har ju inte ens vi haft det liksom annars. För det är alltid något barn som är där och det ska alltid lagas mat. Det blir ju så.
Ja.
Och det är fint att det är så också, för det är ju livet. Men,
ja. Mm. Och det är, Anna-Stina och jag är ju helt medvetna om det är så där, att vi på något sätt, vi hamnar ju liksom bortanför på det sättet, eftersom ni skapar era egna liv och nya nätverk så att säga. Och, och nya barn kommer in. Och det kändes lite snopet va, när vi var ju farmor och farfar. Det var den självklara titeln. Va.
Ja.
Sen plötsligt så blir ens egen son morfar. Där blir man ju liksom snudd på hederstiteln där på något sätt. Va. Och då dyker upp andra farfäder och farmöder i trakten.
Ja, men
också.
Då ska jag säga då, farfar. För att du har ju en liten speciell position hemma i vår familj, för att Lasses far, som du vet, Arne, som du träffade. Mm. Visst träffade du Arne?
Ja.
Han gick ju bort när han var 67. Eller var han till och med 66?
Aha, ja.
Han gick bort i cancer.
Ja.
Och Lycke hann ju aldrig träffa honom. Och är såklart inte Jack heller då. Så för dem är ju du farfar.
Ja.
Och det märker du väl, att de kallar dig för farfar?
Ja, jag var så glad när Jack kom och ropade farfar här. Och att han liksom har också upptäckt mig. Lycke har ju varit med så mycket längre.
Ja.
Då. Så att,
jo, men Lycke pratar ju så mycket om det. För vi har ju, Lasse har gjort så fina album hemma. Min Lasse då, på Arne. Och liksom, från hans liv och när vi var tillsammans och sådär. Och då, så Lycke pratar ju ofta om det, att hon har en farfar som är död och hon har en farfar som lever. Och hon har då farfar som hon kan titta på boken och sen farfar som bor i Grisslehamn.
Ja, men det är ju jätteroligt att höra. Att, det är ju... Nej, men vi känner ju att vi är med som... Och det är ju för dina... Ja, Emmas barn också. Vi är ju farmor och farfar där också. Fast de vet att... Ja, ibland säger de gammal farfar då.
Ja.
Men vi kommer ju att vara farmor och farfar i alla deras tid, och eftersom vi växte upp så nära.
Ja.
Så blir det ju.
Ja.
Och det är ju trösterikt då.
Ja, och det har vi ju inte benämnt så mycket nu, men jag tror att jag har sagt det någon gång i podden tidigare, och det är ju att min lilla syster Emma då med sin familj flyttade ju ut till Grisslehamn,
ja,
i höstas egentligen. Ja, i så sen sommar. Ja,
i augusti.
Ja, precis. Och det har ju, för ni har ju fått en sån himla fin relation med deras barn nu.
Ja, jo, men det har vi ju då. Och det är ju bonus att en barns familj plötsligt kommer in och bor 100 meter ifrån. Ja. Alltså daglig kontakt kan man ju säga. Och dessa små barn då som på något sätt då har så nära till oss.
Ja.
Att det var ju en oväntad gåva som vi då har fått här nu.
Ja.
På ålders höst.
Ja.
Och jag kan glädjas åt också att se hur farmor då och Emma, din syster, vilken kontakt de har och vad Emma får väldigt mycket levnadsvisdom utav farmor på något sätt. Enkla husmorsknep och det här, nu odlar de ju tillsammans.
Ja. Emma har ju ringt så mycket, så ofta och sagt, nu har farmor lärt mig det här, nu har hon talat om det här och visat mig det här.
Ja.
Det är så vackert.
Farmor håller väl lite i tömmarna ibland då vad det gäller odling och sånt.
Ja.
Och det är ett samspel som ju är fantastiskt.
Ja.
Och det hoppas vi ju. Ja, vi är ju fortfarande relativt pigga då.
Ja.
Och farmor säger ju alltid att jag ska inte ha så många odlingar nästa år.
Det brukar gå sådär.
Ja, då, men...
Ja, underbart. Men du, farfar, vi ska faktiskt snart ta och avsluta det här samtalet. Ja. Men jag tänkte ställa dig en sista fråga som... är såklart väldigt stor och svår. Och du svarar på den precis som du tycker passar. Men vad skulle du säga är det absolut viktigaste i livet? Om du tänker att det är många som lyssnar på den här podden som inte har en lika respektabel ålder som du har. Har du något råd? Vad är det viktigaste i livet? Vad är det vi ska fokusera på?
Viktigt i livet. Det är väl... Ja, det här, vi kommer tillbaka till det här igen då. Att vårda nuet och leva i nuet. Va? Att inte oroa sig för framtiden för mycket. För man kan inte påverka så mycket, utan den kommer.
Mm.
Och då gör man det bästa av det. Då.
Mm.
Sen är det ju då, det viktigaste, det är ju, låt oss säga, det är ju de nära som man har.
Mm.
Och att man har... vänner i olika lager på något sätt. Det här med ett socialt nätverk, det låter så märkvärdigt, men det är ju liksom väldigt viktigt för ens välberoende.
Mm.
Vi är ju trots allt flockmänniskor.
Mm.
Men frågan är ju så stor på något sätt. Va? Viktigt är naturligtvis att vårda till och med sig själv, men framförallt sina nära och kära. Va?
Mm.
De ska man vara rädd om.
Mm.
Och då kommer vi kanske tillbaka till det här. Det är ett kärleksbudskap i det mesta.
Mm.
Egentligen som ska styra i livet.
Mm. Gud vad fint sagt. Farfar, tusen tack för att du ville vara med och samtala med mig. Jag är verkligen tacksam för att du ville vara med och samtala med mig.
Det var roligt att få sitta som du sa här. För det kanske inte så ofta kommer att hända igen att vi sitter och pratar.
Det brukar
här
vara
väldigt
på språng.
Långt och mycket.
Ja, precis. Nu blir det väldigt mycket längre än vad vi brukar hinna med, och det är jag ju väldigt, väldigt glad för. Jag älskar dig.
Mm. Detsamma. Tack.
Tack så mycket.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.